Välkommen till Musikrådet.
Musikrådets 10:e episod har det blivit dags för, och idag sitter jag som heter Micke Mjörnberg och spelar in från ett litet tonårsrum i utkanten av Höganäs. Ricky Holmqvist, vad vet vi om musikscenen i Höganäs?
Oj, Höganäs, jag tänker Danne Stråhed.
Oj.
När en flicka talar skånska kanske.
Ja, det gäller väl hela Skåne antar jag.
Ja, det är sant. Soundtracket för Skåne.
Jag är också väldigt dåligt bevandrad i Höganäs musikhistoria. Men jag tror, jag ska inte ta gift på det här, men ryktet säger väl att Soilwork, det är Helsingborgs death metal-bandet som var stora inom Melodeath där en gång i tiden, hade sin första replokal i Höganäs. Då under namnet Inferior Breed. Så tror
säg
jag
det på skånska då?
Ja, det blir lite svårt. Det är svårt, svårt till och med på engelska. Men vi ska inte prata om Höganäs musikscen. Vi är ju här för att prata om väldigt massa annan musik idag. Så Ricky, vad har du lyssnat på den senaste veckan?
Ja, den senaste veckan har jag lyssnat på, eller fallit tillbaks till en sån här låt som man har lyssnat på en halv miljard gånger. Och återigen upptäckt att det här är ju ett mästerverk. Jag pratar givetvis om Smokey Robinson and the Miracles fantastiska låt The Tracks of My Tears.
Oh, du är tillbaka i lite retro här då.
Ja, nu pratar vi gammal Motown Soul här som är... ja, otroligt bra, och det är ju
somrigt.
Ja, det är somrigt. Det är att sitta på en klippa och dela på en flaska rosé och bara blicka ut över alltet. Nej, men den är så himla fin, för att det är en sån här låt som, och jag har en förkärlek för såna låtar också, där du liksom kan dansa, och det är en ganska fin och mysig och glad låt, men egentligen så i texten så döljer sig att han mår inte så bra egentligen. Och det är ganska, jag älskar det ganska snyggt så.
Ja, men just det här, glatt på ytan, mörkt där under.
Ja, men precis. Och han sjunger då om att han är the life of the party och alla skrattar åt han och han har roligt och sådär. Men om du verkligen ser igenom den här masken så ser du att jag kanske inte mår så bra.
Mm.
Och det är otroligt snyggt. Och ja, jag fastnar för det där... den kombinationen, glad musik, en ganska sorglig, allvarsam text.
Ja, det är vackert.
Det är otroligt vackert. Så den har jag lyssnat på och tittat på YouTube och hela den biten. Så, ja, den är fantastiskt bra. Sen har jag även lyssnat på, och det här är ganska roligt, för den här låten fick jag skicka till mig igår.
Oj, snabba bud.
Så jag kan inte, ja verkligen, och jag kände att det här var för bra för att inte... ta upp här i Musikrådet. Så det här är ingenting som jag har lyssnat på senaste veckan, utan det här är någonting som jag har lyssnat på igår.
Senaste timmarna. Vi är den timmarna. Moderna fräscha podden helt enkelt.
Ja, men precis, här går det undan. Nej, men jag kände att det var så himla bra, så jag tänkte att jag ska ta upp det med dig och lyssnarna här. Johannes Reihe.
Aldrig hört talas om.
Jag hoppas att jag uttalar namnet rätt. Han debuterade 2018. Örebro snubbe.
Mm.
Ja, som sagt, jag håller med dig. Och jag har aldrig hört talas om han innan. Fick en låt skickad till mig igår som heter Tom. T-H-O-M.
Som namnet, inte som Tom. Ordet.
Som namnet. Ja. Inte som Tom. Och bara, du vet sådär, knockad. Okej. Okay. Så jävla bra.
Är det poppish eller?
Det är poppish, glatt indie poppigt. Men han har en penna som är otroligt vacker.
Västkuskt eller?
Alltså sagt, han är ju från Örebro. Men skriver om...
just Närke-soundet är ju ganska okänt. Så att...
Det kända Närke-soundet. Det är Motown och Närke-soundet.
Ja.
Nej, men han har en lite så här drömmande texter. Om att, du vet, vilja ge sig av och lite så.
Ja.
Skriver om resor till New York och... Ja, men ja, Ja, det är svårt att förklara, men det är otroligt. Du vet, när man fastnar direkt vid första lyssningen.
Mm, älskar den känslan.
Ja, och då bara kände jag att det här är ju för bra för att inte ta upp där jag hör hemma i musikrådet. Så ja, Johannes Rey rekommenderar jag starkt och ge en lyssning i alla fall.
Bra tips där.
Ja, det var mina lyssningar den här veckan. Vad har Micke Mjörnberg lyssnat på?
Jag har inte upptäckt något nytt alls, ska jag villigt erkänna. Det är så här semester, man kuskar runt, det är lite lata dagar. Ja. Lätt hänt att man börjar lyssna på gamla grejer. Men jag har faktiskt lyssnat på något oväntat gammalt som jag egentligen inte visste att det fanns, skulle man kunna säga. Jag har lyssnat väldigt mycket på Escobar den senaste veckan.
Oj.
Du vet bandet som hade en hit tillsammans med Heather Nova i början på 00-talet. Ja. Someone New hette den. Och som ja, sedermera också var med i Melodifestivalen där någonstans och kom dyngsist i sin deltävling och näst sist i hela tävlingen, tror jag.
Jaha, okej.
2008 med Hallelujah New World. Men efter det, okay. Alltså jag ska vara helt ärlig, jag trodde inte att det bandet fanns längre. Jag trodde liksom, de var där på 00-talet och sen var det inget mer. Jag har liksom inte haft någon relation till dem, inte hört någonting om dem. De har liksom inte existerat, men så snubblade in på det på Spotify av någon anledning, via något annat förmodligen, och sen började jag lyssna på diskografi. Jag skulle lyssna på någon låt och så rann det vidare. Har ju släppt massa plattor.
Alltså nu på sistone eller?
Ja, ja, absolut. De har till och med släppt flera singlar i år. Har de släppt. Så det blev ju lite som att det liksom öppnades en ny värld. Det var ju släppt liksom ett gäng plattor som var riktigt bra.
Okay.
Framförallt någon platta där som kom 2016 som heter Magnetic med Grab Me och We Had a Good Run, två riktigt bra låtar.
Okay. Är det fortfarande samma sound?
Ja,
samma,
det är lite så här
sound,
tillbakalutat pop, ganska stort sound. Ja, så ja, men tänk Someone New fast kanske lite modernare. Det är så det låter.
Oj, okej.
Så att deras diskografi har liksom rullat som något skönt bakgrundssoundtrack den här veckan. Väldigt, ja. Det är så bra sommarmusik på något sätt. Man behöver inte investera så mycket kraft i det, utan det ligger bara i väldigt, väldigt gött i bakgrunden.
Alltså de har ju verkligen lyckats hålla sig under radarn, för som du sa precis, hade du sagt att ja, de la ner 2013, då hade jag sagt att ja, ja, okej.
Ja,
jag tror det.
Helt från sidlinjen där alltså. Ja. Finns de? Va? Ja, uppenbarligen. Och bra var de också.
För man ser ju inte att de är så ute och turnerar eller något sånt.
Nej, jag har ingen aning faktiskt.
Nej. Det var kul, för de gillade man ju starkt, som sagt, med den här Heather Nova-singeln som är tidlös.
Ja, väldigt tidlös. Nej, men det kan jag också rekommendera. Lyssna lite mer på Escobar. De har haft liv
jag
även efter Melodifestivalen.
Ja. När var de med där då?
2008.
2008. Och jävlar, det är länge sedan.
Det är liksom mitt sista spår av dem, kan man säga. I minnet,
ja, jag kommer inte ens ihåg att de var med där. Mm.
Och på lite samma spår, eller inte riktigt samma genre, men åt samma håll i alla fall, så har jag återigen, nu låter jag som att det var värsta fanboyen här, för jag pratade ju om Mando Diao i något tidigare avsnitt också. När jag hade lyssnat på deras diskografi, men jag har faktiskt lyssnat på den här surprise-släppta EP:n som de langade ut i fredags.
Ja.
Som en liksom gåva till fansen. Nej, vi kunde inte åka ut och turnera, så att vi släpper en EP istället. Det var ju lite chantilt.
Ja, det är ju lite roligare än att ge ut samma låt fast i 20 olika versioner.
Det kan man tycka.
Subways. Nej, men jag lyssnade också på den. Och det där är ju mitt Mando Diao.
Ja.
Jag följer ju direkt för den.
Det är
alltså
lite
spåret.
Tillbakalutade, soliga.
Ja, men precis.
Liksom upp med blicken.
Väldigt oprätt och så.
I alla fall i jämförelse med deras svenska platta.
Ja, men precis. Och alltså Björn Dixgårds röst i det här soliga, raspiga. Ja, det är ju som lök på laxen. Från en som inte äter fisk. Men ja, du förstår.
Eller
det var flingsaltet
på köttbiten som en vis man.
Ja, men precis. Så. Som en Gustavs dagar-trumpet. Nej, men skitsnyggt faktiskt. Och att den kom så oväntat är ju häftigt. Att man fortfarande kan göra så 2020.
Ja, och det känns ju som att den gick väldigt mycket i linje med det lite mer mogna man då det också. Mm. Det som
ja,
de är numera. liksom.
Ja, men precis. Nej, det, jag gillade den väldigt, väldigt mycket, den EP:n.
Ja, men det är som du säger, det är kul när det kommer något överraskande sådär också.
Ja, för annars så brukar det ju vara, du vet, 4 veckor innan på alla sociala kanaler att snart släpper vi och så kommer det en liten retsticka till snutt där.
Och i värsta fall är halva plattan släppt som enstaka låtar innan själva skivan kommer.
Ja, men precis. Du, på tal om det, vet du vad som vad länge sedan man hörde?
Nej.
Att något har läckt på nätet.
Ja, det hade sin period där med Napster och ja. Direkt DC++ att det var.
Man bara tankade ner saker. Det var länge sedan man hörde det. Ja,
promoskivor med bloop, bloop inlagda för att man inte skulle kunna rippa det.
Ja, men precis. Det har läckt.
Det är ni ungdomar. Det var en tid. Det är sånt som vi gamla farbröder minns.
Ja, men det gällde att hitta en bra hubb.
Ja, precis.
Ja. Det tar vi i vårat retroavsnitt.
Ja, verkligen. Apropå hubb så ska ju Norrköping gå och bli en musikhubb igen. Staden som byggde upp sig som med satsning för att bli Sveriges musikhuvudstad. Lite politiska pamflettord visserligen, men sen gick det åt helvete, kan man säga. Bråvalla lades ner och Where's the Music Showcase-festivalen drog också. Båda FKP Scorpio arrangerade.
Ja.
Men det kommer en ny festival, en ny showcase-festival.
Ja, det stämmer. Future Echoes.
Jävligt bra namn.
Är namnet på den. Som om allt går som det ska, vilket jag har förstått att det ska. Som kommer gå av stapeln 18-20 februari 2021 i Norrköping.
Just det.
Och det är Discover Sensation som står bakom det här projektet tillsammans med Norrköpings kommun, om jag förstod det hela rätt.
Mm.
Och för de som inte är så bevandrade i det här, alltså en showcase-festival är ju att man då ska upptäcka nya band helt enkelt.
Ja, dels så är det ju en branschträff, att det kommer en massa musikbranschföreträdare och träffas och seminarier och föreläsningar och sådär.
Ja, precis.
Och samtidigt så pågår en minifestival runt om i stan då, där
ja.
Up-and-coming-artister kan man väl säga får ja, möjlighet precis. Att spela på, inte bara demoband, det brukar ju vara artister i början på en stor karriär också.
Ja,
men ett sätt att, att få bransch och publik att upptäcka nya artister.
Ja, det är ju dels då som publik att du ska kunna gå och upptäcka ny musik, men även som bokningsbolag och sånt här, att hitta nya artister och knyta till sig och boka och lite sånt. Men som det var på den här Where's the Music-festivalen, som för övrigt var väldigt, väldigt trevlig.
Den var väldigt bra.
Så är det ju alltid några lite större, mer etablerade artister som är med som dragplåster.
Som ska sälja biljetterna helt enkelt.
Ja, men precis. Jag tyckte det var ett sjukt lyckat koncept. Nu har inte jag varit på den i Örebro. Den
Heart stora. Någonting.
Ja.
Nu tappar jag namnet helt och hållet. Men de har ju en gigantisk Örebro.
Ja, och den är ju skitbra. Och det är ju verkligen en sån här showcase. För de tar ju in otroligt mycket bra artister.
Det kända Närke-soundet så att säga.
Det Närke-soundet, ja. Det beryktade Närke-soundet. Nej, jag har ju lovat att jag ska besöka den någon gång. Men det har inte blivit av än.
Men Future Echoes får väl bli ett besök. Man kommer ju vara törsta efter sånt där efter nyår.
Ja, det kommer ju att bli den första festivalen, känns det som. När allt det här har lagt sig.
Förhoppningsvis
har det. Men det är ju en väldigt glädjande nyhet att det är någon som faktiskt vågar satsa på att göra någonting festivaligt igen.
Verkligen.
För det känns ju som att vi bara har pratat om festivaler som lägger ner,
ja,
tyvärr.
Och ställer in. Så att, det ser vi fram emot med stor spänning, skulle jag vilja säga.
Absolut. Future Echoes. Februari i Norrköping. Superkul.
God nyhet alltså. Men andra nyheter, om vi ska vända blicken mot lite mer... konstiga saker. Du har också läst om Britney Spears senaste tiden.
Ja, jag har följt Britney Spears med stor beundran.
Vad händer liksom? Konspirationsteorierna haglar.
Ja, de gör ju det. Och jag kan väl säga så här, allting började med när jag för några månader sedan jag säger råkade, för det gjorde jag faktiskt, snubbla in på Britney Spears Instagram. Där hon nog gör en dans, helt enkelt. Hon dansar vid kameran.
Ja.
Och jag som är inte jättekänd med Britney och så, kan henne så mycket. Men jag har alltid sett henne som en väldigt bra dansare.
Ja.
När man ser hennes videos och live och så här. Och bara, shit, fan vad grym hon är på att dansa. När hon nu på Instagram gör någonting, alltså, det är någonting som faktiskt du och jag skulle kunna göra efter 2-3 glas vin.
Ja, det
när man känner att nu börjar känna rytmen.
Woo!
För det är, ja, det är, jag vet inte fan vad hon håller på med. Men det som är mest otäckt är ju alltså hela hennes blick och allt.
Ja, och det är ju inte en video, det är ju väldigt många såna här konstiga dansvideos som har kommit upp.
Ja, men varför vi tar upp det här, det är ju inte dels för Britney, för det är ju faktiskt dokumenterat att hon mår inte så bra.
Nej.
Av diverse olika anledningar. Så det har vi full förståelse för. Men vad vi tycker är desto roligare är ju hennes följare.
Ja, roligare, alltså det är ju bara sinnessjukt.
Skrämmande är ju ibland,
ja,
faktiskt.
Ja, skrämmande. Man ska väl föra till protokollet att Britney Spears är ju omyndig förklarad. Hon, alla minns det här totala breakdownet för 15 år sedan, eller vad det var när hon...
Var det då hon rakade huvudet? Och
ja, hon rakade huvudet och attackerade någon paparazzi-fotograf i en bil med ett paraply och...
Just det.
Allt vad det var.
Får man inte göra så?
Nej, man får inte det. Inte i USA i alla fall.
Okej. Okay.
Nej, det...
Ah, ja.
Nej, raka håret är förbjudet. Nej, men det var...
ja, för det här med omyndigförklarad och det där, för en som är helt borta på... Den enda gången jag hade hört ordet omyndigförklarad innan var ju i samband med Lisbeth Salander.
Ja, fiktiva och... karaktären i Millennium-trilogin.
Ja, precis. Så då kände jag att okej, okay, då är det ju något allvarligt.
Ja, hon får inte kontrollera någonting själv. Det är hennes pappa som är hennes förmyndare som har hand om all ekonomi och allting sådär.
Ja, och det är ju här de otroligt roliga konspirationsteorierna börjar hagla in.
Ja, för uppenbarligen så verkar ju fanbasen då, som är gigantisk. Jag såg bara igår, var inne och tittade på Instagram-kontot och 20 minuter efter att hon hade lagt upp en post var det 7000 kommentarer. Det bara smattrar. Ja. Men fanbasen, ja, har ju då under hashtaggen Free Britney börjat kämpa för att hennes omyndigförklaring ska strykas, att hon ska släppas ut igen. Och nu är de rädda att hon sitter inlåst någonstans och mår dåligt och är i fara framförallt. Så att i fansens kommentarer på de här tokiga dansvideorna så är det ju väldigt mycket så här: åh, Britney, sätt på dig en röd tröja i nästa video om du är i fara. Posta fruktemoji om du är i fara. Massa sånt där liksom, som de tror på allvar, verkar det som, att Britney Spears försöker signalera efter hjälp. Ja. Genom de här helt tokiga dansvideo som hon, ja, lägger upp.
Och det är ju så fantastiskt att hon, just det här med hennes följare som du säger, att hon fortfarande 2020 är aktuell.
Ja.
För att hon hade en sån otrolig fanbase kunde jag inte ens i min vildaste fantasi tro.
Nej, helt galen fanbase verkar det vara också. Det är flera stycken som tycker att de ser att hon har skrivit call 911 i sina ögonfransar med mascara på någon bild där, ja, som hon har lagt upp. Då får man vara ganska bra konspirationsteoretisk, eller ja, så får man, precis, vara fantastiskt bra på att sminka sig.
Ja, kirurgisk precision på den sminkningen faktiskt, och göra det åt rätt håll också.
Sen finns det ju en annan skola också som tänker att nej, men det här är ju inte, ser ni inte att alla de här videorna kommer från ungefär samma session? Det är inte Britney själv som lägger upp de här, det är någon som lägger upp dem och styr kontot för att försöka få det att se ut som att hon är okej. Vi måste,
ja,
rädda
det,
henne.
Ja, det har jag också sett.
Så det är en hel röd, det har skrivits mycket i kvällstidningen till och med om det här senaste tiden. Vilket, ja, ju är ju ett kvitto på den tid vi lever i där, och vi pratar ju om det här också, så att vi är ju en del av, ja, allt det här, men där Instagram-kommentarer blir journalistik på något sätt.
Ja, men precis. Men vad som slår mig mest är alla de här dansvideorna är inspelade från exakt samma ställe.
Hon är väl hemma? Eller?
Ja, men i något vardagsrum eller sådär. Alltså, det är på exakt samma... Hon ställer kameran på exakt samma ställe. Så det kan... Ja, fan. Hon kanske är någon...
Det kanske är Knipa.
Fritzelgrotta någonstans.
Ja, men ja, det är väldigt mycket konspirationsteorier som sagt. Ja. Och ska man knyta ihop allt så, ja, Britney framstår ju som ganska knäpp i de här dansvideorna. Det är väl mer troligt att det är hon som inte mår så bra snarare än att hon är i fara. Men oavsett vilket så är det ju fansen och följarna som framstår som de allra mest knäppa.
Ja, det är ju inte så att de på något sätt gör sitt för att, vad ska man säga, hylla hennes arv på något sätt.
Nej.
Utan de gör ju bara saken värre med såna här saker.
Men Ricky, ha blott på dig i nästa avsnitt ifall du är i fara.
Jag lovar, jag ska harkla på ett speciellt sätt om jag känner mig otrygg.
Ska vi ta oss an en annan gammal orkester som också har varit ute och svingat i medier på lite inte så chantilt sätt?
Ja, om vi är ändå inne på gamla örhängen så tycker jag att vi går vidare i det spåret.
Jag vet inte hur många som minns bandet Static X.
Sångare med väldigt roligt hår.
Ja, som numera Vila i frid har gått vidare på grund av diverse drogrelaterat. I alla fall ett nu-metalband som väl var ganska stora där när den genren var stor.
Ja, men det var de väl ändå, va?
Ja, absolut. De har ju i alla fall Wayne Static då, som vi pratade om, sångaren. Han dog ju 2014. Sen dess har väl bandet legat lite i träda. Men nu så har de upptäckt eller hittat i någon låda någonstans gamla inspelningar med hans sång på. Som de har gjort någon sorts platta av. Den heter så mycket som Project Regeneration Volume 1. Det ska väl komma en två också. Gett ut den, spelat in musik till hans gamla sång och så gett ut postumt och liksom en platta där han sjunger men med lite nya låtar. Och det är väl inte så något märkvärdigt med det, även om man kan tycka vad man vill av ett sånt projekt. Men då poppar Trip Eisen plötsligt upp, som var med i bandet i början på 00-talet men fick sparken när han dömdes som sexförbrytare. Han hade legat med minderåriga tjejer, vilket han dömdes för.
Ja.
Och han har ju inte varit med i bandet sedan dess, men den här plattan släpps. Och då går han ut offentligt och säger att det där är totally Wayne Static and Trip Eisen material. Alltså han tycker att det är han som har skrivit de här låtarna som sången var med på.
Okej.
Och då tycker han att han borde ha fått låtskrivarkredit på de här låtarna helt enkelt.
Ja, just det. Men kanske framförallt, han tycker att han ska ha lite pengar kanske?
Säkert. Det säger han ju inte, men det kan man väl tänka.
Ja, precis. Men han kommer bara från ingenstans, från någon grotta kryper han fram helt plötsligt, eller?
Ja, han har väl haft andra band, men med tanke på hans track record så är väl inte han särskilt så många som vill ta i honom, kan jag tänka mig.
Ja, nej, precis.
Med all rätt, förstås. Han ska ju inte ha det, med tanke på vad han gjorde.
Skit ska skit ha.
Men i det här sammanhanget, det var ett långt, långt statement han la ut, så nämner han ju också då Edsel Dope, som är sångare i bandet Dope. Men som också ryktas, det har liksom inte offentliggjort, men det ryktas att han är den nya sångaren i Static X när de turnerar.
Okay.
Och då blir Edsel Dope jättearg, så då postar han sitt eget statement via sina sociala mediekanaler. Jag ska läsa det här innantill, för det här är stark tobak, kan vi säga. Edsel Dope, som alltså offentligt inte ens är med i Static X, dyker upp här och skriver: "Fuck you! You two-time convicted sex offender piece of shit!" Ja, så kan man ju uttrycka sig. "Keep my name out of your talentless mouth. I fired you 20 years ago because you're an egoistical, low-talent idiot. And Static X fired you more than 15 years ago because you were a 40-year-old creep who was arrested for having sexual relations with multiple 14-year-old fangirls."
Boom.
Ja, och det är intressant att han blir så väldigt arg här.
Han är ju rasande.
Ja, väldigt rasande. Över ett band som han då offentligt inte ens är med i. Kanske säger att det är han som är deras hemliga nyhetssångare i och för sig.
Konsten att avslöja en hemlighet.
Och då svarar Trip Eisen då med ett nytt offentligt brev. Man går ut, men Edsel, Du tar upp gamla saker som är preskriberade för att du har ingenting att komma med i det här. Bla bla. Det var ju jag som introducerade dig till Static X och gjorde så du blev den nya sångaren. Och vi är ju vänner och så börjar han posta bilder där de hänger i studion, de här två nissarna. Öppet bråk och men det är väl ganska underhållande.
Det är ju väldigt underhållande. Såna här, vad ska man säga, offentlig meltdown när de gör totala ärslen av sig själva.
Ja.
För ingen vinner ju på det här.
Nej, nej.
Jag menar, ska du gå ut och hoppa på någon? Och framförallt ska du... Okej, det var ett snyggt svar han gav när det var liksom ingen... som helst, pardon.
Jo, men varför ska han svara som inte ens liksom...
Ja, precis.
...med i bandet.
Ja. Men ja, det är väl som sagt när Static X, när pratar vi nu? Vi pratar tidig 2000, va, eller?
Ja, alltså det var väl det. Jag vet att jag såg Korn på Hovet 2004, tror jag. Och då var det var ju deras mest nerknarkade period någonsin. Då var Static X förband.
Okay.
Jag kommer ihåg Trip Eisen då stod och hade någon lampa som skulle lysa på någon spegel på hans gitarr. Han skulle liksom kunna göra någon reflex upp i taket. Aha. Men då var väl de stora i alla fall. Inte okay. Kornstora, men de tillhörde ju ändå namn som nämndes i alla de där sammanhangen.
Ja, just det. Och jag menar, ja, vi pratar om nästan 20 år ändå.
Ja.
Och försöka slå sig in i folks medvetande igen. Och det här är väl kanske inte riktigt rätt väg att gå.
Nej, och den här skivan då, nya skivan med gamla Wayne Static-sången på. Hur låter den då, kan man ju fråga sig. Jo, den låter ju fantastiskt daterad. Den låter som att den spelades in där någonstans 2004 med ett sound som var jävligt hippt då men som är totalt stendött idag. Ja. Och det är en fullständigt ointressant skiva. Men det kanske är det de har insett att de måste kanske göra sånt här för att sätta fart på basset runt den här skivan.
Ja, väl lite så. För nu sitter vi här och pratar Static X.
Ja, så det är klart för både Trip Eisen och Edsel Dope är ju två avdankade gamla nu-metal-män som väl närmar sig 50 som är totalt egentligen, alltså musikaliskt sett är de ju totalt irrelevanta idag. Ja. De är ju relevanta på grund av den här typen av grejer eftersom det blir underhållning av dem, men det kanske är så de måste hålla på. Edsel Dope verkar ju vara en sån som svingar rätt ofta ute och skäller via sina sociala medier.
Ja, men
medier.
Precis. Men du som kanske är lite mer insatt i det här än vad jag är, skulle du säga att new metal är dött?
Ja. De banden som fortfarande kan turnera med det var ju de som var riktigt stora och som gjorde någonting som var mer tidlöst liksom. Alla de här banden som bara anammade soundet är ju totalt borta.
Alla svansar så att säga. Men de stora lever ju kvar. Det var ju liksom Korn och de här då, som får väl nästan agera som någon slags förfäder för new metal, antar jag.
Ja, men åt det hållet. Ja, men det gäller ju alla genrer, alla såna här små svansar som dyker upp och bara liksom anammar soundet för att det är inne. De blir ju aldrig särskilt långlivade. Det gäller ju inom pop eller inom metal eller inom rock eller vad som liksom.
Ja, just det.
Nu skulle alla spela grunge. Ja, men det är fortfarande bara fyra band man pratar om.
Ja, men precis. Och sen så kommer ju det här post-grunge och allt det. Och vad gör de banden idag då?
Jobbar väl på lager.
De jobbar på lager, precis.
Men vi får väl se det sista kapitlet mellan Trip Eisen och Edsel Dope kanske inte är skrivet. Eller förhoppningsvis så är det väl det. Då glömmer vi bort Static X och behöver vi aldrig mer prata om dem.
Eller så har vi något kul att följa.
Ja, precis. Det blir följetången. Ja, men vi har ju faktiskt redan en följetong i den här podden.
Ja, det har vi. En ständig följetong.
Som heter Skivcirkeln.
Yay!
Och jag är lika peppad på Skivcirkeln varje vecka. Det är en så fin liten programpunkt vi har. Och den här gången var det ju faktiskt du som valde platta.
Ja, det var det. Och jag har Britney dansat till den veckan igenom.
Vilken platta var det?
Det var Hästpojkens En magisk tanke.
Deras skiva nummer 3 från 2013.
Det stämmer alldeles ypperligt.
Hästpojken, ett band som både du och jag har lyssnat ganska mycket på. Sett live ganska många gånger. Ja. Ligger väl ganska nära hjärtat. Så att, det är ju naturligt att prata om den plattan, såklart. Det är väl naturligt att prata om alla Hästpojkens plattor. Eller så är det naturligt att inte prata om någon av Hästpojkens plattor alls, känner jag. För det är en, den största känslan jag har när jag har levt lite med den här plattan i veckan. Att Hästpojken är ju i sina bästa stunder, sina bästa låtar på varje platta. Det är Sveriges odiskutabelt bästa popband. När de träffar rätt.
Oj!
Ja, men det tycker jag. När de träffar rätt så är de ju så infernaliskt jävla bra. Vi kan liksom ta, du har Shane McGowan och Caligula från debutplattan som är så odödliga låtar. Du har Gitarr och bas, Trummor och hat från Dig jag ropar som kom därefter. Du har Samma himlar och sommarvin från den här plattan till exempel. När Hästpojken är som bäst, då är de bäst i Sverige på smittan, eller liksom drabbande pop, ska jag säga. Men
ja, jag visste det.
Jag skulle faktiskt inte vilja påstå att de har släppt en enda helgjuten platta. Så att jag känner att fan, nu ska jag lyssna på Hästpojken, den här plattan tar jag fram. Utan jag kan ta vilken som, för att jag tycker att de är ungefär lika bra. Med sina toppar och sen lite annat på. Så därför blir jag ju intresserad varför du väljer just den här tredje plattan och inte debutplattan eller andra plattan. Ligger den här dig varmare om hjärtat på något sätt?
Ja, för till skillnad mot vad du just sa så tycker jag att den här plattan är bra rakt igenom. Jag kan hålla med om det du sa, att när topparna är höga, då är de löjligt höga. Då är de nästan i en klass för sig i det här landet.
Ja.
Men att dalarna kan vara, de har en, vad är det man brukar säga i sportspråk, hög
högsta nivå och låg lägsta nivå.
Hög högsta nivå och en låg lägsta nivå. Men jag tycker att på den här plattan, En magisk tanke, så lyckas de hålla en väldigt hög lägsta nivå också. Så det var därför jag valde den här plattan, för den här tycker jag är bra rakt igenom. För som du var inne på, så finns det på de här två skivorna innan. Alltså första skivan, det är ju meningen. Den ska ju vara skramlig. Den ska skava. Den ska
Den är ju rumlarskiva. De är ute och missbrukar i Göteborg liksom. Och så låter det därefter.
Ja, men precis. Så den är helt okej. Okay. Den behöver jag inte liksom räkna med här. Men sen så kom ju den skivan efter då. Med den här gitarrer, bas, trummor och hat. Och där man bara, oj, vad är det här? Kan de låta så där också? Mm. Så där vart det ju någon slags fas där de inte kanske riktigt visste vilket ben de skulle stå på. Om det var det här rumliga eller om det var det här
Pop. Vackra.
Så. Medan då på den här skivan En magisk tanke så är det att, nej men vet ni vad? Nu går vi till det här rena, fina, vackra, poppiga. Som är bra rakt igenom.
Ja, den här är ju väldigt mycket mer putsad.
Mycket mer putsad. Mycket mer. Och jag vet inte, de fick väl säkert en hel del nya fans på grund av det, men de tappade säkert också ett gäng.
Jag följde med hela vägen.
Ja, men som nog, ja, precis, jag med. Men som nog föredrag den här Caligula soundet. Ja. Det skiter jag.
Skramlet liksom.
Ja, men precis. Vilket är, det är snyggt det också. Men jag föredrar den här versionen av Hästpojken.
Ja, men Sommarvin är ju en fantastisk liten serenad. Och gitarrdrivet i Samma himlar tycker jag är enormt.
Ja, men det är ju snyggt.
Jag tycker Imperial har ju blivit en rätt stor låt också. Spelar de ju mycket live och den verkar uppskattad. Mm. Den har ju liksom något dramatiskt över sig. Något lite sorgligt också. Han sjunger så väldigt bra i den. Martin Elisson.
Ja, den är ju mörk, men lite som där du sitter ändå och diggar. Det är där man fastnar för. Det är ju mörk. Det är ju någon slags samhälls, eller kanske inte samhälls, men GBG-skildring.
Mm.
Som är väldigt, väldigt snygg. Och även fast man inte bor i Göteborg så får man ändå en inblick i hans värld på något sätt.
Ja, men det är ju,
och det är en konst.
Det är lite snålt att det bara 9 låtar på det.
Ja, jag tycker det räcker gott och väl alltså. Det räcker gott och väl.
Ja, men om du nu tycker att det är det bästa så borde du vilja ha mer. Eller det kanske är det som gör att du bara så faller så handlöst för den, att det tar slut, den här klassiken, det tar slut när man vill ha mer, istället för att det är lite för långt så att man hinner bli mätt.
Ja, men du menar så. Ja, jag har nog faktiskt aldrig reflekterat riktigt över att det bara är så få låtar. Men i min värld räcker det gott och väl faktiskt. För det, jag får precis den mängd popmusik jag behöver.
Eftersom jag lyssnar på mitt hästpojken precis som att man äter sin godispåse, det vill säga man plockar sina russin eller geléhallon eller vad fan det nu är. Ja. Eller kakan här var, så jag var liksom, kunde inte på rak arm så här, en magisk tanke, okej, vilka är det som är med på den? Jag kan liksom egentligen inte relatera så himla mycket till exakt vilken platta låtarna kommer på. Ja, så, just det. Det var den med Sommarvin och Imperial, ja. Då är jag, nu är jag med.
Ja, just liksom. Det.
Sen jag tycker att den senaste, Hästpojken är död, också har sina stunder.
Oh ja.
Riktigt bra. Som fortsätter, lite mer rumlig kanske, men fortsätter ändå på samma spår som är på En magisk tanke. Men skulle du säga att det var här de stod på sin topp?
Ja, men det skulle jag nog säga faktiskt. För jag menar, att gå från den här gitarrer, bas, trummor och hat på föregående skiva och på något sätt lyckas axla de förväntningarna och så som ställdes på dem. För det blev ju en mega hit.
Mm.
Och bröt ju helt ny mark och de fick helt ny publik och sådana saker. Och då lyckas faktiskt göra någonting som jag tror inte bara många tyckte om, utan att man även fick väldigt många fler lyssnare och följare.
Mm.
Så där skulle jag nog säga att det här någonstans blev nog piken, tror jag, i samband med det här Sommarvin och Samma himlar, som är minst lika bra som gitarrer, bas, trummor och hat.
Vilken är bäst?
Vilket för övrigt är en jävligt cool titel.
Vilken är bästa låten då? På den här plattan?
På Olskrokens stomp.
Aha. Mm.
Det är min go-to-låt. Det är en sån här låt som jag ständigt återkommer till.
Jag skulle nog faktiskt säga Samma himlar. Det var lite tråkigt att ta en sån känd melodi här, men den är, som sagt, gitarrdrivet i den är ju helt briljant.
Ja, den är ju riktigt bra. Med textraden, fanns det pengar, fanns det en fylla.
Ja.
Och det är också så där. Okej, men jag tror lite.
Ja, men det är så väl beskrivet det liv som många lever faktiskt.
Ja, men man får ju också blicken eller inblicken i lite i deras liv, att de gläntar lite på en dörr. Hur de levde som strugglande musiker.
Ja, sen får man fylla i resten själva liksom.
Ja, men det är ju några små subtila saker som man kanske inte ska syssla med.
Framförallt finns ju många sådana referenser på debutplattan.
De är inte lika subtila där, nej.
Men
det är ju, det är ju någon drogreferens med på varje skiva.
Ja.
Det får stå för honom.
Det är Hästpojken, det är så det ska vara.
Ja, men precis.
Nu ska vi faktiskt avslöja vad vi ska lyssna på till nästa vecka.
Oj, vad spännande.
Jag har valt en platta, jag har laddat upp några ledtrådar. Vi får se om Rickard Holmqvist kan räkna ut det här.
Oj, ja.
Året är 1998.
Ricky Martin?
Nej.
Nej, okej. Okay.
Vi ska snacka om ett band som släppte sitt fjärde album. Ett album som blev skapligt stort. Det nådde första plats på försäljningslistan i Sverige. Det tog sig upp på 8:e plats på albumlistan i Storbritannien.
Okej. Fjärde plattan.
Mm.
98.
Ja.
1:a i Sverige.
8:a i Storbritannien.
8:a i Storbritannien, okej. Då är det alltså något engelskt språkigt då, såklart. Nej, jag behöver nog någon mer. Vänta nu. Cardigans.
Du är ju helt rätt på det. Fan, vilket bibliotek du har.
Ja, och då är det alltså kanske skivan, kan det vara den här Gran Turismo?
Absolut, visst kan det vara
det. Är det det? varför kan jag sånt här?
Ja, det är sinnessjukt faktiskt. 2 grammisar, årets album, årets poprockgrupp, Rockbjörnen, årets svenska skiva. Så att den sålde ju som as, den här plattan.
Det är ju den med
Hitten My Favorite Game.
My Favorite Game, ja, just det.
Och Erase and Rewind, det gick väl som singel också, det. Tror jag.
Just det.
Så den ska vi lyssna på till nästa vecka.
Den ska vi lyssna på som bara den.
Men då gör vi det. Stänger vi den här sessionen.
Absolut.
Kul att ni lyssnar.
Ja, tusen tack för att ni lyssnar. Fortsätt sprid gospel.
Hör av er till oss i sociala medier eller på musikradet@drevet.se om ni vill önska ämnen eller ge feedback eller vad ni nu vill göra.
Ja, eller att vi ska ha på oss speciella kläder för eller posta, signalera någonting.
Eller posta frukt emojis.
Precis.
Ha det bra tills dess.
Hej då.
Hej då.